I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Maron to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Maron at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Hej och hjärtligt välkomna till Elbilsveckan. Jag heter Peter Esse.
Jag heter Kristoffer Gullin.
Välkomna ska ni vara, och ni som är en nytillkomna lyssnare, vilket ju skulle kunna te sig ganska så logiskt med tanke på att det här är avsnitt 1 av Elbilsveckan. Ni som hamnat här genom att ni lyssnade på Teknikveckan fram till nu, en annan podd, men vi så att säga delar feed då. På den här feeden så kommer alltså Elbilsveckan finnas framöver, och vill ni fortsätta lyssna på Teknikveckan så vet ni hur ni ska göra för det, nämligen gå till patreon.com/teknikveckan. För nu kommer vi till första avsnittet av Elbilsveckan. Och det här är ju någonting som vi har pratat om länge, Kristoffer.
Ja visst, det har ju ett par månader i alla fall. Och jag var ju på redan från början när du nämnde det. Sen så tror jag att det rann ut lite i sanden, men äntligen.
Ja, för vi tyckte ju att det behövdes en elbilspodd här. Det är ju en marknad som vissa tycker är, alltså, vi kört elbilar i halva livet, men vi får ju ändå säga att vi är ett ganska intressant, kanske början av ett intressant paradigmskifte.
Ja, det skulle jag ju verkligen säga.
Och i detta så har du och jag gjort YouTube innan, om där vi provkör bilar, vi pratar elbilsladdning.
Absolut. Jag har ju hållit på i strax över ett år har det blivit nu. Och lite mer på i skriftlig form. Så att nu att gå över till röst så här är ju otroligt spännande. Du har ju däremot hållit på än längre.
Jo, men det har blivit både poddar och text och video genom åren. Men har kommit in allt mer på elbilar. För att det som jag tycker är spännande med elbilar är ju att det är ju en, vad ska man säga, det är både enkel och komplex teknik på en och samma gång. För att vi jämfört med en fossilbil så är det ju betydligt färre komponenter i en elbil rent teoretiskt sett, så är det batteri och en motor och lite hjul och sådär liksom. Men sen har vi ju naturligtvis allt som involverar en körkänsla, involverar trygghet i en bil, det involverar hur vi använder navigation och hur det korrelerar liksom för att vi ska ta oss optimala sträckor och så vidare. Så det som jag tycker fascinerar med elbilen är hur de olika företagen får allting att korrelera med hur stort batteri är och hur snabb en bil laddar, hur optimerad den är i form av luftflöde och även hur det samverkar med infotainmentsystemet liksom, och hitta laddare och så här. Så att där har vi en spännande framtid tycker jag, som vi vill vara en del av, och ni lyssnare också förhoppningsvis.
Och något av det som vi kommer få se här, eller kanske mer få höra i podden här, är ju provkörningar som Esse och jag gör utanför podden. Vi pratar nyheter, vi kommer även ta emot frågor från er som lyssnar så att vi kan kolla upp och svara på dem. Och helt enkelt försöka dela med sig av kunskapen som vi har eller själva lär oss till er.
Det handlar ju väldigt mycket om att vi kan ju finna saker som vi inte kan, och sen så tar vi då reda på det och så paketerar vi ihop det när vi väl har förstått det förhoppningsvis. Och i det här avsnittet så kommer vi prata om någonting som vi sa att vi inte skulle lägga så mycket fokus på. Men det har ju hänt mycket runt Tesla denna veckan. Så att det blir nyhet om det. Vi ska prata lite om att Audi har bytt sin laddtjänst. Och att det går ju inte att börja 2023 utan att prata om hur året, laddåret, elbilsåret 2022 var. Vi har provkört Mercedes EQE. Vi har provkört MG 4. Och vi ska diskutera Easy Park och laddning. Långsam snabbladdning. Ja, en liten motsägelse där. Och hur fungerar egentligen vehicle to home? Och varför är det där ett felaktigt begrepp? Men vi börjar med att prata lite om Tesla. Och det har ju varit många nyheter runt Tesla. Tesla släppte nämligen loss en vanlig, får vi kalla det, fyrhjulsdriven variant av Model X och S härom dagen eller härom veckan. Och med vanlig menar vi då att det inte är plaid.
Ja, precis. Och med fyrhjulsdriften så blir vi av med den här 0-100 på 2 sekunder eller vad det handlade om. Det landar istället på strax över 3 sekunder istället. Så blir man lite långsammare där. Men man får också lite längre räckvidd.
Det finns ju många fördelar med icke-plaid-varianten. Till exempel räckvidden. Men jag skulle säga att den största fördelen är att du inte längre tvingar att ha 6 säten. Och för det tycker jag är ett konstigt val i plaiden.
Är det ett måste i den alltså?
Finns bara det valet. Och du kan inte liksom fälla dem så att det blir ett rätt, ett korrekt, eller man ska kalla det bagageutrymme heller. Utan du är fast med de 6 sätena. Medan som du väljer den vanliga varianten så får du då välja 5, 6 eller 7 säten. Mm. Sen så i detta också, och det spelar ingen roll om du väljer plaid eller om du väljer den vanliga fyrhjulsdrivna X och S. Så får du också möjlighet att välja en rund ratt. Och det kan ju bara vara i Tesla-sammanhang som det blir en nyhet då. Och du slipper alltså den här joken, eller hur vi nu uttalar det, finns väl inget bra svenskt ord för det, men den här halvratten.
Och där måste jag bara, du som faktiskt har testat den,
ja.
Hur är den?
Som ratt så funkar den ju egentligen normalt, för att du håller ju ändå, där du håller på en vanlig ratt, där kan du även hålla på joken då. Men du har ett annat problem som du även har på den med rundratt. Och det är att det är svårt att nå blinkisarna när du kör i rondell då. För att du har ju dem som touch-knapp. Är det ju inte, för det är touch. Du har en touch-yta på vänster om ratten eller joken. Den sitter på samma ställe som du blinkar med. Och egentligen, jag gillade den typen av blinken. Jag tyckte det var rätt trevlig. Men däremot när du då ska blinka ur en rondell då, så får du göra lite akrobater kan jag säga.
Och man vet inte vart blinkersen är.
Nej, alltså du har ju den på vänster sida då, och så vill du, förlåt, du har ju den på höger sida helt plötsligt kanske. Alltså,
tills du börjar svänga, ja.
Ja, den är så här lite. Du har ju inte heller en växelspak för fram och bak, eller växlar har du inte, men du har inte du har inte möjlighet att välja fram och bak via en spak då, utan du drar på skärmen om du ska fram eller om du ska bak när du ska köra. Och det är väl så nära som att du inte gör en stressig liksom U-sväng där du inte riktigt kommer runt hela svängen och sen måste backa och du står mitt i där och folk tittar på det, så är väl det okej. Men det är ju inte en bil för någon som vill ha det traditionellt, det får man ju inte säga. Men det var nog bra att de tog den här ratten. Mitt problem är att jag är lite för stor, alltså lite för tjock då. Det gjorde att ratten, eller joken, förlåt, den hamnade lite för nära mig, lite för långt ner. Hade jag bara fått ta upp den lite så hade jag varit nöjd. Men genom att du kan välja en ratt istället, då kan jag ta upp händerna något då. Men man kan inte välja bil efter mig, så jag väger ändå 200 kilo ungefär. Sista stora förändringen, stora men det bara kom där, det var att man tog bort T1 där bak på bilen, Tesla-loggan då.
Och det var väl på tiden?
Ja, men det var det, va? Det känns,
ja, jag
mycket
känner
renare
också det.
Och bättre.
Ja, det var ett bra designbeslut.
Det har ju varit lite olika, vet jag, liksom listorna och så vidare, att kromat och svart och så vidare. Men det som händer nu är att du ser själva texten Tesla. Den har ju varit med hela tiden. Men nu ser man den tydligare. den skrivs ut då i en kontrastfärg jämfört med hur det var innan då. Den stod Tesla på liksom kromad Tesla på kromad list.
Så. Och det är väl egentligen någonting som allt fler biltillverkare gör. De skriver ut märket istället för att ha sin logga. Volvo gör ju det. Allt fler. Ja, det vet jag inte om de har börjat med det. Men vi har ju Aura. Massa andra som har börjat med den typen av design.
Mm.
Jag tror att, läser märket.
Jag tror att Mercedes och Audi är väl de som kanske har de starkaste logotyperna i bilvärlden.
Ja.
Det finns ju mycket skämt om dem också. Va? Men den här stjärnan på Mercedes och så, där, så de tror jag kommer att försvinna. Så, det passar ju inte att ha loggan fram. Man vill ha den där fram på motorhuven. Men de finns på Audi och Mercedes. Många tar ju bort dem där. Ibland är det finns ett tillägg. Du kan ta bort dem. Alltså, du kan beställa dem. Du kan beställa utan så här, motoremblem och sånt där. Det är alltid, jag har alltid funnit det fascinerande att jag ska informera mina trafikanter om vad jag har för motoreffekt på bilen och sånt. Det är mest för egna prestige skull kanske.
Många gånger är det och när det kommer till elbilar så var det ju väldigt populärt att ta att allting skulle vara blått, att det skulle vara blåa detaljer överallt.
Ah, just det.
Kia och BMW har ju tryckt jättemycket på sina blåa detaljer för att visa att det här är en häftig elbil.
Ja. Ah. Volvo, när de, en liten anekdot här mitt i alla Tesla-nyheter. När Volvo tog fram sin första elbil, vet du vilken det var?
Sin första, det var väl C30?
Just det, C30. Som ju aldrig såldes på marknaden utan den specialbyggdes ett par hundra. Och sen så kunde man leasa den så det gick exempel ut till Volvos bilprovningsbolag Sunfleet. OF, alltså gamla Åkpanneföreningen, var väl inblandade. Så de hade några, alla egentligen som var inblandade i den här elektrifieringen. De byggdes i Volvos fabrik i Gent i Belgien som gör ju alla de små bilarna fram nu till man har fabriker runt halva jordklotet känns som framöver. Och sen så skeppade de dem till Tyskland där man byggde dem för hand och elektrifierade dem. De kostade ju en miljon att bygga, var inte billig att leasa. Men det var samma sak där. Det var de första varianterna, de hade till och med så havs... vågor på sidan för att det skulle liksom verkligen det här är natur och härlighet liksom. Och sen var det ju som du sa mycket blåa detaljer i allt och
göteborgarna njöt när de fick se en sån där en elbil tänkte de. Nej, vänta, det var det de inte gjorde.
Men det var en fantastiskt bra elbil. Den var jag hade den då just i Sunfleet bilpoolsbolaget där Volvos och den var ju mycket härligare och mycket trevligare att köra än till exempel Tesla Model S där de kom där. Det var inte så mycket körkänsla i dem en gång i tiden. Så det har ju blivit bättre nu i och med de här uppgraderingarna och nuvarande Model X och S. X-Plaid har jag kört och man kan se en video på det om ni söker på Model X-Plaid Peter Esse. Men det är en helt annorlunda då. Så det var verkligen en fin elbil. Men den var ju då första som lärde Volvo hur man skulle bygga elbilar då. Vi ska ju inte prata så mycket mer om Model X och S här utan vi ska gå in på veckans chock.
Ja, det är för dagens chock i alla fall. Det är ju fortfarande fredag när vi spelar in det här. Och i morse när jag vaknade så var min sociala medieflöde helt explosion. Det var bara Tesla, Tesla, Tesla överallt eftersom de har totalt dumpat sina priser på Model 3 och Model Y får man väl ändå säga.
Det finns ingenting annat än att säga dumpa. Prischock. Alltså vi är ju inte de som vill använda så himla mycket superlativ i den här podden men det här är ju ett paradigmskifte. Det här är ju en det var ju lite chockstämning där när vi helt plötsligt bara bonusen försvann då över dagen. Men det här är ju samma, fast åt andra hållet.
Ja, det skulle jag säga. Den minsta sänkningen är på 71 000 och det är på Model 3 Performance.
Mm.
Den högsta är på 150 000 kronor. Och det är nya Model Y Standard Range.
Och det är ju den som är också mest intressant för att du vill köpa en ny elbil som du ska köra från A till B, Ica, gymmet, ungarna till fotboll eller gymnastik eller hockey eller innebandy eller vad det kan vara, så är det ju där man köper en normal familj. Och vilket pris?
539 990 kronor.
Ja, eller 540 000 om man vill avrunda.
Om man vill avrunda.
Varför gör de så här, Kristoffer? Har du en analys på det?
Det har jag har läst massa olika anledningar under dagen. Och Vissa menar ju på att Tesla vill vara snälla, andra menar på att Elon har måste de får volymen på sålda bilar nu med ränteläget, att bilarna är helt enkelt för dyra, så då har de möjlighet att dumpa priserna på det här viset eftersom de fortfarande har en bra marginal och har ju faktiskt oftast bilar att sälja. Tesla har ju faktiskt relativt kort leveranstid på sina bilar.
Du kan få en Model Y i februari.
Precis, och jag tror att det är här som vi börjar närma oss vad det handlar om. För att februari, det är inte jättelångt bort, medan alla andra bilmodeller har 12 månader.
Ja, det är ju... Jag ska vara glad om du får den detta året. Och det har varit lite skandalen med att bilarna har tagit slut helt enkelt. Så har de hänvisat till en ny årsmodell med ny leveranstid. Och så har... Med andra priser och sådär. Så det här är ju ett långfinger mot branschen. Sen så undrar man ju, gör man vinst på de här bilarna? Hur kan Tesla ens få ihop den här affären till exempel? Är ju det som är intressant, för att om vi kollar lite på priserna här, vad vi egentligen får för pengarna. Om vi kollar på vad Sveriges mest sålda bilar 2022. För 10 topplistan, det var ju en kamp på slutet där som ju faktiskt inte... Ja, för vi var ju många som trodde att Model Y kanske skulle vara den mest sålda, bäst sålda i Sverige 2022. Så som det var i så många andra länder. Men det var ju så att Volkswagen och Volvo, de lyckades leverera bilar i november, december som inte... Så det inte fanns om morgondagen nästan. Och blev etta och tvåa. Så Volkswagen ID.4 var den mest sålda bilen. Sålda elbilen ska jag säga. Alltså man räknar ju inte ens de andra ju. Så. Volvo var ju stolt att det faktiskt var XC40 som vann då den kampen över mest sålda bilar. Men vi bryr oss om elbilar i den här podden. Så Volkswagen ID.4 med 8874 sålda bilar. Volvo XC40 på tvåa med 8239 bilar. Tesla Model Y kom då trea med 6550 bilar. Därefter Kia Niro med bara 8 bilar mindre levererade, 6542. Femma Polestar 2. Sexa Skoda Enyaq. Sjua Kia EV6. Åtta Nissan Leaf. Nissan Leaf. Vad hände där?
Ja.
Nia, Volvo C40 och 10 MG ZS.
Jag är förvånad att den ligger så lågt.
Ja. MG menar du?
Ja.
De hade väl inte fler?
Nej, det måste vara något sånt. Men jag tycker jag har sett många fler MG ZS än C40s. Men...
Ja. Det är ju tufft med anekdotisk bevisföring. Vet du, för det räcker att ta sig till Göteborg så ser man väldigt många Volvo-bilar. Det var som att, jag undrar vad alla Sabar var som började närma Trollhättan en gång till. Om vi då vänder den här ordningen och går efter billigast, då har jag faktiskt fått ta bort MG ZS. Den går inte att få tag på.
Nej, de har ju sålt slut på den. Mm. Det har jag fått höra av min presskontakt där.
Det var jag stolt över. Men vi har MG, vi bytte ut den mot MG4 istället, Electric. Som då kostar 415 000. Därefter sen så har vi Nissan Leaf som egentligen i sin grund kostar 380 000. Men vi har satt ett krav på den här listan. Du måste ha adaptiv farthållare i våra bilar. Så att därför så blir det på vissa bilmodeller två faktiskt, det är Nissan och Polestar. De får ett litet tillägg här. Och i Nissans fall så måste du liksom uppgradera hela bilen till Nissan Leaf E Plus Accenta. Eller hur man uttalar det. Och då är det 461 000. Så MG 415 000. Nissan Leaf 461 000. Det är ju inte riktigt Tesla-klass nu vi är uppe i här. Kvalitet och funktioner. Kia Niro EV. 530 500 kronor.
Wow.
På femte plats. Och då har vi, det ska sägas att, här, att MG Electric och Nissan Leaf och de här laddar ju inte så himla snabbt heller.
I beg to differ, men det tar vi sen.
Ja, men Nissan Leaf 46 kilowatt.
Mm.
Okej, det är snabbt.
Ja, vi tar det sen.
Oj, vi tar det sen. Ja, okej. Ingen spoiler här inte. All right, femma så har vi då Model Y, Tesla Model Y, och då är det ju den som inte är, den heter bara Tesla Model Y, så den är ju inte dual motor eller long range eller någonting.
Nej, de tog ju bort standard range, vilket gör det lite svårt att beskriva vilken typ av bilar man pratar om.
Just precis. Här kommer ju kunskapslucka deluxe här, va? Men är den bakhjulsdriven eller framhjulsdriven?
Den är bakhjulsdriven.
Den är bakhjulsdriven, ja. Okej, så där. 540 000. Det ska jag säga, det är ju allt. Den har ju till och med dragkrok för det priset, ja. Och det, ja. Det har ju inga andra av de här. Det är ju tillägg alltid.
1600 kilo får den dra också, så att det är inte fysiska.
Nej, och det är liksom panoramatak och det är allt rubbet. Så alla till farthållare och det ingår ju. Man kan ju uppgradera. Det kan ju vara lätt att tro att om du köper en Tesla så du kan ju uppgradera självkörningen där i två steg. Ett för 30, alltså 40 000 då, 39 000. Eller ett för över 70 000. Men det är att du har farthållaren och att den håller sig i lane assist och sånt. Det ingår i grunden. Ska vi ha en Volkswagen ID4 så måste vi betala 585 000.
Det är jättemycket pengar för den bilen.
Ja, alltså, ja, men om vi inte pratar om Model Y här, vi bara skrotar den lite. Och så är ju Volkswagen ID4 den billigaste av de här. Så här, Volkswagen ID4 var ju den billigaste av de trevliga bilarna på den här listan. För sen har vi Polestar 2 på 605 000. Det är för att den kostar 570 000 i grund. Det är ju samma sak där. Det är bara en motor. Men då måste du alltså lägga på 35 000 för att få adaptiv farthållare. Och då ska ses. Du ingår inte ens rattvärme, för då måste du ha det andra paketet som kostar ännu mer. Alltså Polestar de har en intressant paketering där. Men det är klart, det är för att de är säkert inte tjänar spänn på att sälja den här standard range i en motorsvarianten.
Ja, för kollar man på nästa bil, Volvo XC40 där, som Polestar-plattformen bygger på, den är ju ännu dyrare. Den börjar ju på 637 500 kronor.
Ja, och det här är ju intressant, Kristoffer. För att om du ska komfa en sån bil, och det gäller ju även Volvo C40, alltså den, jag vet inte vad C40 kommer in i branschen eller vad vi ska definiera det som, men då är det ju så att du kan inte välja grundpaketet och bara bakhjulsdrift. Volvo bytte ju från framhjulsdrift till bakhjulsdrift här nyligen, bara i december ju. Och eller fyrhjulsdrift då. Men du kan inte välja Core, alltså den minst spesade versionen, och välja bakhjulsdrift. Utan du måste välja, om du ska kunna välja Core, den minst spesade och billigaste versionen, då måste du välja fyrhjulsdrift. Eller så väljer du då bakhjulsdrift bara och får ner priset. Men då måste du välja nästa variant av den här paketeringen. I vårt fall så hade man varit tvungen att välja då. Det är Core Plus eller Ultimate. Och Core då får du lite så här panoramatak. Det är roligt. Det ingår panoramatak i elmanuell baklucka och sådana saker. Men Pilot Assist, alltså den adaptiva farthållaren. Och att den håller sig inom sin fil då. Och sen är det Bliss och lite sådana saker också. Så om du har valt Plus då med adaptiv farthållare så kan du välja single motor. Och då får vi då det här priset på 637 500. Och det var ju som sagt krav då från vårt håll att vi har adaptiv farthållare. Och 637 000, alltså där skulle jag också, jag tycker det är fascinerande, för jag skulle valt en Polestar 2 vilken dag som helst över en Volvo XC40.
Jag hade valt en C40.
Okej, okay, så ja, precis. Men då får vi komma upp ännu mer, för vi är inte ens där ännu på listan. Kia EV6, 640 000. Då är ju för sig den bilen som laddar snabbast också, 233 kilowatt, om det planeterna ligger i linje med varandra. Och
precis, det är väl det som är lite problemet med den bilen.
Liksom. Ja, precis. Sen 654 000, och då är det samma sak där. Vi kan alltså inte välja bara bakhjulsdriven och den här grundmodellen, utan vi måste välja plus för att kunna välja bara bakhjulsdriven. Men då kommer vi ner så alltså billigast på 654 000. Och nu har vi pratat om 8 bilar. Och vi har fortfarande inte kommit till din Volvo C40. Utan Nej. Vi ska faktiskt komma in på Skoda Enyaq på 640 500. Så att det är alltså 500 kronor mer än Kia EV6. Där hade jag nog valt en Kia, tror jag. För den är mycket mer utrustad än vad Skoda är.
Ja, som sagt, det beror på Skoda är en bil jag har väldigt mycket förkärlek till. Jag rekommenderar ofta den.
De är fina, det är de ju. Alla bilar på den här listan är ju fina, utom möjligtvis Nissan Leaf då.
Ja, det är nog beredd att hålla med om. Men jag skulle säga att Enyaq passar nog bättre för de flesta familjer, men EV6 är ju en fantastisk bil alltså. Jag tycker den är bra mycket snyggare.
Ja, Det håller jag inte med om alls. Men så är det. Det här är ju trots allt alltid en fråga om personliga preferenser. Absolut. Och så. Så att, men däremot så finns det vissa universella saker, snabbt de laddar och batterier. Sådär. Men Skoda Enyaq på 640 500. Sen längst ner på plats nummer 10 i totalprislistan här så hittar vi då Volvo C40 för 654 000. Och då har vi alltså samma problematik där, att vi kan inte välja kår och bara bakhjulsdrift, utan i detta fallet så väljer vi då plus ihop med singelmotor bakhjulsdrift, och priset blir då 654 000. Men om vi backar tillbaka till Model Y här, så är ju den alltså den billigaste av premiumbilarna. För vi säger då att Kia Niro EV är inte Kias premiumbil, utan det är ju EV6 Nissan Leaf. Ni märker att det är inte mycket kärlek där. Och MG är trots allt MG, och det är en helt annan prisbil, 415 000. Så av de här så kallade inom citationstecken premiumbilarna, så 540 000 för Model Y. Alltså jag är orolig för Volvo.
Alltså jag är orolig för alla. Jag skulle tänka mig att det är fler än Volvo som har haft krismöte idag. Garanterat har Kia, Skoda, VW och alla de här andra bilarna haft möten bakom stängda dörrar idag för att se vad de kan komma med på måndag. Tesla har ju bara sparkat undan benen på allihopa.
Det har ju varit också, detta kommer ju som en dubbelsmäll då, med tanke på att man har kunnat på något sätt kamouflera dyra bilkostnader genom privatleasing, genom att ha veta om ganska höjda restvärden och sånt. Och Volkswagen Finans framförallt har ju varit mästare på att hitta lösningar på det där, i olika subventioner, och ja, någonstans kommer pengarna. Och så har man lyckats hitta ett ganska vettigt privatleasingpris då. Samma sak med MG, var ju väldigt bra privatleasingpris, men det var ju också för att delvis att bilen är så billig då, så att det faktiskt blir billigare av den naturliga skäl då. Medan Volvo och Polestar inte var så tidiga med det här, men man paketerar om det till Volvo Care by Volvo och så där. Jag ser inte hur man skulle kunna köpa någonting annat än Model Y nu, oavsett. Det inkluderar ju Kia Niro EV. Jag bara ta bara en skillnad mellan Kia Niro EV och Model Y. Det är alltså, det rör sig om mindre än 10 000.
Och då alltså någonstans hamnar man ju på det här väldigt personliga planet. Klarar du av interiören i en Model Y? Ja, det gör du. Ja, men spara då 100 000 och välj en Model Y då. Versus någonting annat. Ja.
Det här var starten på någonting. Och vad det är, exakt vad det innebär i priser. Om det innebär att man gör som Audi till exempel i Sverige. Och som Mercedes i Sverige. Vi säljer inga billiga bilar. BMW. Det är så här, vi säljer inga billiga elbilar. Så köp era Tesla, ni som gör det. Men nej, här blir det inga billiga elbilar. Och så får vi ju helt andra typer av bilar. Då.
Det är också väldigt roligt hur Tesla brandar om sig på elbilsmarknaden. Där Tesla alltid har varit det dyra miljonbilen. Det är ju populärt att man hör. Och nu är det en av de billigaste.
Ja. Tesla är ju symbol för mycket, och det har blivit involverad i politiska kampanjer och så vidare. Alltså det är en symbolik utan dess like i dessa bilar. Men så. Sen ska jag också säga att mellan Tesla Model Y och Model 3 så är ju Model Y det mest självklara.
Absolut.
Jag har svårt att se någon fördel med Model 3 faktiskt.
Ja, den är ju roligare att köra. Det är den ju. Det skulle jag vilja säga. Men alltså, har du en familj eller någonting sånt, då behöver få in barnvagnen i bilen, eller du har packningar och, som du sa, gymmet, ishockeyn eller vad det är, du ska på semester, då är ju Model Y 100 gånger bättre.
De säger ju att Model 3 är den bil som har brutit mest lårbenshalsar, liksom när så här farmor ska ut ifrån baksätet där, den är så låg och trång där bak.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi ska faktiskt komma in på Audi nu då. Och det är en sån liten nyhet. Men skönt att kunna bryta av Tesla-dominansen lite. Men det här är ju väldigt, väldigt intressant. För att Eli, som du har testat mycket, och vi gjort video om bland annat. Och när vi säger att så här, ja, men vi gjort video om det här och allt det här, då länkar vi alltid det i beskrivningen till podden här. Så man, ni kan gå in och läsa de länkarna på elbilsveckan.se. Du har gjort en video om Eli. Eller Eli.
Ja, det är två L, så jag skulle vilja säga Eli faktiskt.
Mm, okej. Okay. Och detta är ju Volkswagens. De kallar det WeCharge på Volkswagen. Och de kallar det Skoda. Eller Skoda, som jag har börjat lära mig nu.
Jag får alltid en
Power Pass. Ja, faktiskt. Power Pass heter det där. Och så trodde man liksom att ja, men Audi e-tron charging service, det är ju Audis variant av det. Men så var det faktiskt inte, utan Audi, när de började med detta, när e-tron var ju en tidigare bil då. Den var ju rätt tidig jämfört med Volkswagen och Skodas variant. Och den delar ju inte heller plattform med Volkswagens ID4, så som Audi Q4 gör. Då så var det så att man behövde en laddlösning, och det blev att man slöt sig an med BMW Digital Charging Solution. Och det är den som BMW använder, och det är den som Audi har använt då fram till årsskiftet, och det är den som Mercedes använder också. Så att i det här, när det finns sådana laddtjänster som ingår i bilar, så finns det helt enkelt. Tesla har Tesla. BMW, många tyskar och så vidare som inte är Volkswagen-koncernen. De har då Digital Charging Solution. Och sen så är det då Volkswagen-koncernen som har Eli då. Som de säljer ju till också vem som helst. Så att du behöver liksom inte använda den via din bilhandlare eller biltillverkare om de inte har någon specialdeal på den. Vad är det kostar nu för nya kunder? 165 kronor i månaden, va?
Ja, och det finns ett mindre paket för 75 kronor i månaden om man åker. Jag tror att det är lite billigare på Ionity då. Nej, det är då man inte får billigare.
Det är då det inte är billigare på Ionity. Precis. Nej.
Däremot utan deras andra partners. Så att...
Precis, så 3,30 på Ionity, och det är då lite billigare än vad det har varit på Ionity via för detta Audi Charging Service. Ni märker nu, alla får information här. Audi-ägaren, ni får information. Övriga får information för att det, vem som helst kan teckna sig på det. Och 3,30 för Ionity. Helt plötsligt så är ju det absolut billigaste lösningen. Och det märker man ju också. Ska man ladda på Ionity längs motorvägar, då får man vara beredd att ta en liten paus medan man väntar på att komma åt laddarna. För det kan vara tjockt.
Och det är där jag tycker Eli kommer bäst till pass. Att de har just sina andra partners. Så att när jag ser att det är mycket kö hos Ionity, då drar jag till nästa Eon Clever eller Recharge eller vad det nu är. Och så tankar jag billigt där istället och sen kan jag fortsätta på min resa utan att behöva stå i den där kön.
Själv släpper jag av familjen så de får gå och käka och så får jag egen tid och älskar den här väntan. Särskilt när jag var på Gotland med liksom så här, syskon och syskonbarn och hela faderuttan. Jag bara, alltså det är lite el kvar i bilen. Jag har väl 95% eller något. Jag måste dra och ladda. Det tar en timme. Ni vet elbilar, det är tufft det. Alltså. Så drog man att den där enda 50 kW laddaren som fanns på Hemset. Och snackade lite elbilar med folk. Så, står du i kö? Nej, jag bara och tittar på det. Jag vill slippa släkten. Det var, jag kan säga att det där var mitt elbilsår 2021 faktiskt, den sommaren. Men hur var egentligen elbilsåret 2022?
Ja, och det har vi ju delvis redan pratat om här. Alltså, det har aldrig sålt så många bilar, elbilar som i 2022. Och som du sa så vann ju ID4 den tävlingen till slut. XC40 Recharge kom god tvåa. Och sen så sagt, var det ungefär 2000 bilar skillnad ner till Tesla Model Y. Någonting som jag också tycker är väldigt intressant med det här, om man kollar just Volkswagen ID4 och Volvo XC40, så är ID4an den bil som har gått iväg till företag framförallt. Där, jag tror att det var 5,5 tusen bilar eller någonting som hade gått till företag som tjänstebilar då. Medan XC40 var det som vi privatpersoner hade valt att köpa när vi använde våra egna pengar för att välja bil. Så att det är verkligen två olika typer av köpare på ID4 och XC40.
Intressant, för jag tänkte att jag skulle ta för Volvo var ju alltid en sån här tjänstebils. Så här, man drog bara bort tjänstebilarna så hade inte Volvo alls den mest sålda bilen här i Sverige. Så där. Men det är klart, alltså, mycket ramavtal med Volkswagen där ute. Mycket sånt.
Och det är allt fler företag som säger att det ska vara elbil eller och ingenting annat. För att de ska uppfylla diverse olika miljömål.
Men vad tror vi? Vad tror vi om mest sålda bilen 2023 egentligen då, jämfört med det här? Jag tänker, eller har vi involverat? Är det Model Y? Svårt att inte se någonting annat än då. Eller kommer Polestar 3 och Volvo EX90 och bara svärma loss här i slutet av året?
Alltså, jag tror ju inte att EX90 kommer vara släppt innan året är slut. Möjligtvis att de har fått ut 3 bilar i USA, men inte i Sverige. Nej. Polestar 3 knappast. Jag vet inte vilken som blir den mest folkliga bilen 2023 i Sverige här. ID4 säljer ju fortfarande väldigt mycket. Men frågan är om inte XC40 kommer fortsätta nu när de förnyar med större batterier och det. Vi älskar ju våra Volvos i det här landet.
Mm. Byggda i Gent som sagt. Och i lite andra ställen. Vad är, och med det menar jag, vad är det för Volvo vi älskar i det här landet? Är det inte de stora bjässarna? Alltså det vill säga, kommer det vara XC60 plug-in fortfarande vara den så här, andra mest sålda bilen i det här landet även nästa år? Alltså kommer den plug-in hybrid döden bara komma över oss där?
Nej, jag tror att plug-in hybriden kommer fortsätta leva åtminstone något år till. Nu med höga elpriser ska jag säga, så har det skrämt iväg många från just elbilarna. Så att jag tror att hybriden kommer tyvärr personligen behöva leva ett år eller två till.
Ja, vi kan ju kolla på topplistan för liksom traditionella bilar 2022 då, just för att få in plug-in-hybriderna där. Får man göra där, för det är där de hamnar. Sen är inte alla dessa plug-in-hybrider då. Absolut inte. Särskilt inte XC40 där som såldes 14 252. Men det var ju majoritet elbilar då, med tanke på att såldes 8239. Men det är alltså Volvo XC60 god 2 med 12 000 sålda bilar. Sen kommer Kia Niro. Alltså alla då är ju detta modeller på 9 000 kan vi avrunda till för enkelhets skull. Volkswagen ID4, en ren elbil som kommer fyra. Det är ändå vackert liksom.
Ja, det är jätteroligt.
Men notera att det inte är några andra Volkswagen som är sålda där. Jag menar, vad är Passaten och alla de här?
Ja, du tänkte på dem. Man är ju så elbils.
Tiguan och de här. Alltså där har de ju tappat. Golfen, vad är Golfen? Alltså de har ju lyckats, det är ju ett bolag som verkligen lyckats med sin elomställning med bara en modell i princip, för ID3.
Mm. Ja, nej, men precis.
Volvo S-V60 då. De särredovisar inte dem. Så som till exempel Volkswagen har gjort med ID4 och ID5 då. 8545. Kia Ceed 8056.
Jättepopulär plug-in hybrid.
Ja, det är
Kia
det.
Ceed.
Mm, mm. Tesla Model Y 6550 då. Ytterligare en ren elbil. Toyota RAV4 6300 sålda. Och så Kia igen. Sportage. Det är väl också en plug-in eller?
Ja, jag tror att de flesta av Kias bilar finns
som plug-in. 5000 enheter. Och sen är det faktiskt bara i Sverige. Volvo V90. Och det är också faktiskt S90. 4850.
Det är ju i flera marknader som V90 inte ens säljs längre.
Nej,
det är ingen som köpte den.
Nej, det är ju kombiland det här fortfarande. Till viss del är det vet jag inte. Men det var ju en bil, alltså V70 låg ju längst upp länge då. Så då var det bara i augusti, det var när fabrikerna var sålda. Då kunde Volkswagen gå om den månaden för att tillverka sådana Volvo. Då, sådär. Så att 2022 är ju också ett år med där det både har varit en markant utbyggnad av laddstolpar. Men det har också varit plågsamt tydligt att det inte har räckt. En annan är ju så bortskön. Här finns ju laddstolpar precis överallt. Men bara i Stockholm kan jag tycka det är fascinerande att vi behöver åka ner till Södertälje för att ladda på Ionity till exempel.
Men i Stockholm så vill man ju inte bygga snabbladdare, utan där är det ju meningen att det är 50 kilowatt eller lägre många gånger. Jag kan delvis förstå den biten också. Du åker inte genom Stockholm och stannar mitt i Stockholm för att snabbladda 30 minuter. Du åker till Stockholm för att du ska göra någonting i Stockholm. Annars så stannar du innan eller efter Stockholm.
Ja, så är det. Men när jag åker till Stockholm så vill jag ju gärna köra in med typ 0% batteri. Och sen bara kunna stanna och ladda med mitt älgabonnemang till exempel. Någonstans där det är billigt och bra.
Mm. Många parkeringar i Stockholm kör ju med Stockholm Parkering eller Parkering Stockholm eller vad appen nu heter. De jobbar ju mycket med egna appar, precis som många andra svenska städer, för att standardiserade appar är ju dåligt.
Ja, standardiserade appar för AC-laddning, det vill säga lite långsam laddning ute på stan, det är ingenting vi har fått sett 2022 kan man ju säga. Mm. Vi kanske helt enkelt ska köra en i nästa avsnitt, så tror jag faktiskt vi ska bestämma den här nu, att det kommer en spaning lite mer vad vi kommer få då 2023 här, i och med att vi fortfarande är i januari. Vi ska gå vidare till våra provkörningar, och jag har haft nöjet att provköra Mercedes EQE, och jag var så himla säker på att jag satt och körde en bil med luftfjädring, men det gjorde jag inte. Det är ett bra betyg för en bil att den är så himla skön att köra. Den är skön att köra. Den har en gasrespons, även om det då var en EQE 300 jag körde med en effekt på 180 kilowatt då, eller 245 hästkrafter. Ska vi bestämma att vi pratar kilowatt motoreffekt här? Vi hoppar hästkrafterna. Det är inga hästar i våra bilar.
Nej, jag håller med dig.
Ja. Och det har ett pris på 765 000 riksdaler. Men som så ofta när det kommer till tyska bilar så är ju det tillägg till absurdum, om vi ska ha den göra den här lite roligare. Mercedes jobbar också med det man kan köpa. Ska du styra interiörsbelysningen lite mysigare än vad den är och sådär, så det finns ett tillägg för det som du kan abonnera på. De jobbar mycket med abonnemang inne i bilen då, att du kan aktivera det då, bara någon månad och sådär. Och sen har ju den här bilen hade ju inte den här gigantiska skärmen som täcker hela instrumentbrädan. Så 78. Den kostar ju 100 000 bara den. Men jag har aldrig suttit i en sedan som har fått mig att känna wow, Mercedes, ni har ju det här i er. Ni har ju det här. Så det är så här, det är ju ingen myt liksom. Jag har inte kört Mercedes sen Skåne var danskt i princip. Och de har ju intressant, alltså de har ju en form som är, den är ju så smooth liksom. Det är verkligen tvålkopp på ett helt annat sätt än vad man är van vid Mercedes sen innan. Och det har de ju fått lite kritik för också. De ser lite tråkiga ut tycker ju vissa. Men Den har alltså ett luftmotstånd på 0,22. Och det ska ju sägas att Model EQS, alltså den större sedanen då, den har alltså 0,2 blankt. Det är lågt alltså.
Ja, och tänker man lite större SUVar, var det Polestar 3 som hade 0,29, så att man får någon form av referens uppåt också.
Har den högre än exempel Audi Q8 alltså? Wow, intressant. De har lyckats ju sänka den från 28 till 0,28 till 0,27. Det ska sägas att luftmotståndet på Audi e-tron Sportback gick från 0,026 till 0,24. Så att och Sportbacken är ju mer lik kanske än Polestar 3 än vad den stora Audi Q8 vanliga SUV:en.
Precis. Men Polestar 3 hade 0,296.
Oj, nej, jag tänkte ens på det. Ja. Men Mercedes EQE, det är klart sedan. Alltså det är klart, de är så strömlinjeformade och bra plats där bak. 764 000, säger att man får ge ungefär 8, alltså strax under 900 000 för det här, så har du Mercedes uppfarten som är skön att köra, skön att se på, effektiv, och så har den en grej som jag ser som helt självklart att det här måste komma. Det är nästan EU-regleringsnivå på detta. Bilen talar om för dig hur snabbt den kommer att ladda innan du börjar ladda. Så då har du inte det här liksom, ja, när det kommer vara 70 kilowatt idag eller 150 kilowatt eller så här. Och den är detaljrik också. Så den talar om för dig att ja, men vi laddar inte mer än 100 kilowatt här nu för att det är lite kallt ute. Men jag förvärmer åt dig, kära vän. Så att det här, så då ser man hur, alltså på väg till laddaren då, för den förvärmer ju genom att vi slår in laddaren i navigatorn. Så där förvärmer de och så ser man hur den räknar upp liksom. Och så är det lite så här, okej, ska jag ta en extra tur för att påverka det, eller är jag liksom uppe nu i, för den kan ju ladda upp till 170 kilowatt DC-laddning. Och om den då ser att okej, men den klarar 150 kilowatt, ja men då är det ju bara att köra in liksom. Men om den är på, ja men jag kommer bara dra 100, ja men då kanske man ska ta en liten omväg. Och sen är det naturligtvis så att om du då har slått in en laddare som den vet bara laddar 100 kilowatt eller 50 kilowatt eller någonting sånt, då så kommer den visa det också. Sådär. Och sen är det ju state of charge, alltså det vill säga att den vet hur många kilowattimmar du har i batteriet när du kommer in. Och baserat på det så kommer den också berätta vad den kommer att ladda. Och det är ju helt självklart. För det har ju varit en jättegrej den här vintern. Ju. Att alla är så himla besvikna på laddhastigheten. För att den går ner. Ännu en video du har gjort och förklarat varför det har med kyla att göra. Ju. Länkar vi till också.
Bland annat ja.
Det som är lite tråkigt med Mercedesen är att jag hade ju bara möjlighet att köra den några timmar. Så det är ofta så nu för tiden tyvärr. Jag hoppas att framöver kommer jag liksom ha längre tester och sånt. Men det var ungefär där jag hamnade. Så att men under den tiden jag hittade liksom ingenting att klanka ner på. Den har snabb landning. Den har ett batteri på 89 kilowattimmar netto då. Det är betydligt större brutto faktiskt. De har, det är 100 kilowattimmar. Men 89 kilowattimmar som vi kan använda. Den laddar snabbt. Den är mycket skön att köra. Kanske skönaste sedan jag någonsin har kört i klass med luftfjädrad SUV. Den är snygg i svart. Omöjlig att tvätta, säkert hålla ren. Men oj vad snygg den är i svart. Och även där bak sitter jag hyfsat bra. Däremot kan jag inte sitta bakom mig själv. Men det är ju få människor på planeten som kan göra det. Så där är min bedömning av hands on skulle jag vilja säga då, av Mercedes EQE 350 tror jag var jag körde. Och jag ska säga att när den här podden har publicerats så är inte videon på den testkörningen ute. Men gå gärna in på YouTube och prenumerera så kommer den ut. Du har inte riktigt kört Mercedes-klass.
Jag håller inte i den prisklassen. Nej. Nämligen bland de billigaste elbilarna som vi kan köpa just nu i Sverige. Nya MG4 sitter jag och tuffar runt i just nu. Pris på 415 000 kronor. Med ett batteri på 64 kilowattimmar istället för dina 100 kilowattimmar.
Ja, det kanske man kommer fram på ändå.
Det gör man verkligen. 435 kilometer har VLTP:n satts till. Och i blandad körning så skulle jag nog inte bli förvånad om man kommer uppemot 40 en fin dag. Det tror jag inte alls är något problem. Den är oförskämt snål i lägre farter. Motorvägsfart så drar det iväg direkt däremot istället. Men det finns ju två versioner av den här egentligen. Men i Sverige så har man valt att bara lansera den stora med stort batteri, fullutrustad. Köper du en MG4 så får du allt som MG kan erbjuda i dagsläget. Och för det mesta funkar det riktigt bra. Man får ju tänka på att det är en bil för 400 000 i en elbil för 400 000. Då kan man tänka sig att man kanske inte får de här lädersätena, och det får man absolut inte. Men det, alltså, för priset så är det svårt att säga att det är en dålig bil. Kollar man på många av de andra bilarna som ligger där omkring, ja, men om vi tar Nissan för 461 000 kronor, en Nissan Leaf, det är, om du funderar på att köpa en Nissan Leaf, köp en MG 4 istället. För att det är bättre utrymmen, det är bättre kvalitet, det är bättre allt. Och det jag ville säga när vi pratade om just laddningshastighet tidigare var ju just att med den här MG4 så laddade jag 10-80% på 26 minuter. Och där säger MG själva 35 minuter. Det ska sägas att det var med förvärmt batteri, men det är inte många bilar som gör det under 30.
Det är det verkligen inte. Och så kommer du ändå den distansen också. För att det är inte bara storlek batteriet här i de här sammanhangen som är så viktigt, utan det är ju trots allt distansen. Det är ju svår. Här har vi ju, det är ju två, alltså svår, vad ska man säga, inte svårmotiverad utan med motsatsen. Det är svårt att argumentera mot två bilar på två olika sätt, så att säga. Jag menar, det är en billig bil som egentligen alla skulle kunna ha råd med, som behöver bil, så att säga.
Ja, alltså jag skulle väl nästan säga att har du råd att köpa en sprillans ny bil, då har du råd att lägga 400 000.
Men kan jag få några nackdelar då, eller?
Ja, absolut.
Det började kännas inte för bra för att vara sant.
Ja, det kan jag förstå. Men det stora problemet MG har med sina bilar, det är ju mjukvaran. Mm. Den är fruktansvärt dålig och långsam och oresponsiv. Min teori är att MG-cheferna inte kör MG själva, för att då hade de insett hur dåligt det fungerar. Det är tur att de har stöd för Apple CarPlay och Android Auto, så att man kan delvis komma runt det där, men alltså, det är, många gånger är det direkt pinsamt. Jag gjorde en navigering igår och det finns laddare, en del laddare finns inne i navigatorn. B-charging kanske du känner till?
Yes, nuvarande är mer.
Och det var ju ganska länge sedan de bytte namn. men i MG4:ans navigator så heter det B-charging. Och Ionity, Recharge, OKQ8, Circle K och alla de här, de finns inte ens. Den planerar inte inladdning om du ska åka långt, så att det får man göra själv. Så att det är mjukvaran som är det dåliga, och sensorerna funkar lite när de vill. Så att man ska absolut inte backa och lita på.
Okay.
Ja, nej det. Du kan backa och så blir det väldigt nära helt plötsligt, för att det är ingenting som piper, och det är kameror som inte dyker upp, och alltså det är på riktigt pinsamt när det kommer till mjukvaran i MG4.
Och det är intressant, för att det där borde inte vara en kostnadsfråga. Jag tänker, vi har ju sett många billiga kinesiska elbilar där allting ingår, alla sensorer, och jag menar, jag har funnit saker som jag till exempel var kritisk mot Airways U5 då, att den började så här vibrera lite väl, gjorde väl mycket på motorväg, men alltså sensorerna funkade ju, mjukvaran var ju hyfsat snabb och så det är ju lite onödigt kanske.
Ja, och det värsta är ju att det är ingenting nytt och unikt för bara MG4, det är ju alla MG-bilar där mjukvaran är dålig. Det känns inte som att man har jobbat alls mer under 2022. Okej, jag ska ta tillbaka det lite. För Lane Assist fungerar bättre i MG4 än i tidigare bilmodeller från MG.
Okay.
Fortfarande inte bra, men bättre.
Om vi matchar den mot en annan bil som kostar exakt lika mycket, 415 000 nästan. Ora 300.
Mm. Jag förstod att du skulle göra det. Jag har förstått att du tycker om Oran.
Jag gillar ju. Jag tycker den är mysig.
Ja. Och där kan man väl säga, jag har ju också kört den, att den har ju bättre kvalitetskänsla. Det är inget tvekan om saken. Mjukvaran är också bättre i Oran skulle jag säga. Men Annars så vet jag inte riktigt vad som står på orans sida. Den går 10 mil kortare enligt VLTP. Den laddar i 65 kW istället för 135 som MG4 kan göra. MG4 kan förvärma batteriet. Och som sagt, 10-80% på 26 minuter, det får du inte. Nej. I oran.
Trots det lilla batteriet?
Ja, det är, vid 50% så börjar den ticka ner. Och de sista 70-80%, där tar den ju nästan längst tid. Ja. Men de första 50% går ur maxar.
Just det. Oran är ju dessutom ett batteri du förväntas köra upp i 100% då, medan MG'n är fortsatt mer traditionellt 80, eller?
Ja, alltså det ska jag väl vara ärlig med att säga nu att jag är okunnig om. I deras standard range modeller, MG's standard range modeller, så kör de med LFP-batterier, men nej, här kör de nog samma batterityp som på long range versionen eftersom det här är long range versionen vi har fått i Sverige.
Just det. Ännu en video att kolla på. Kristoffer går igenom skillnaden mellan jag ska inte ens uttala de vanliga batterierna och LFP-batterier.
Men sen får man ju också säga att MG försöker ju sälja MG4 som en primär bil. Det här är bilen du ska kunna bo med och leva med under din vardag. Medan Oran, de upplever jag skäms lite över sin bil och bara, nej men det här är en jättebra andra bil och så vidare.
Jag tror inte de strategin har varit så här, vi ska skämmas över vår bil, därför säger vi att det är en andra bil.
Absolut inte. Men det är lite så jag upplever att det blir när man liksom vill ursäkta sin bil med att det här är en andra bil. Jag förstår inte varför någon skulle köpa en Aura för en
för den ser ut som Sally i Disneys bilar.
Ja, just det, därför. Det är sant. Jag har en som köper den, Peter Esse.
Tack för den. Ja, men en rekommendation i den prisklassen, det är väl någonting som vi kan konstatera, det, helt enkelt.
Ja, alltså det finns ju i princip ingenting annat i den prisklassen som är så pass välutrustad än MG4. Vill man se mina slutliga kommentarer om den så ska man naturligtvis gå in på Guiden om elbil på YouTube sen, där det kommer diverse räckviddstester och andra långresor med den bilen. Det är svårt att inte rekommendera den för det priset.
Väl valda ord. Du vet vad jag brukar rekommendera om man är lite osäker på hur man ska starta igång till exempel recharge-laddarna?
Nej.
Easy Park.
Du säger det.
Ja, för att av olika anledningar. Dels så tar Easy Park många laddstationer. Man avtal, det är lite som ett mini, alltså man avtal med många. Dock inte Ionity och dock inte Circuit K och sådär. Men ofta om du kollar Easy Park-appen så kan du starta igång laddarna där du zoomar in där du står och så kan du liksom på samma sätt som du startar parkering. Använder du Easy Park för parkering?
Det gör jag. Ja. Det måste man väl nästan göra, tänkte jag säga. Men...
Ja. och då har man också då möjlighet att kicka igång laddare. Och det är recharge, det är mer då gamla bi, det är incharge också på flera ställen och sådär. Det är ju som vanligt man sluter olika avtal. Och det som har varit problem med Easy Park är att när du väl då har laddat så får du din laddräkning där och sen så står det serviceavgift på, kan vara ett mycket då, för det är 15%. Så det har ju varit liksom folk som får så här 60 spänn i serviceavgift och så känns det som att det är ju, oj, det är ju, blev ju jättedyrt helt plötsligt. Men då har jag räknat lite på det och sett att ja, med kilowattpriset som har visats när jag har kollat har liksom inklusive serviceavgiften, om man då fördelar den på alla kilowattimmar som jag laddat, då är det så att då har det visats inklusive. Alltså kilowattpriset har varit inklusive serviceavgiften och det har då dessutom i alla fall på recharge som jag har laddat varit billigare än om du laddar till exempel via QR-koden. Då. Alltså det vill säga du skannar QR-koden med din telefon och sen så kommer du till en webbsida och där slår du in dina betalkort. Och då har kilowattpriset varit billigare via Easy Park. Så recharge har ju som strategi att man ska kunna starta dem på alla sätt det finns. Det är Fortum-appen till exempel. Det är skanna QR-kod och det är att till exempel använda Easy Park eller Ellie eller någon annan digital charging solution och så där. Eller plug surfing eller något. Så då har jag liksom faktiskt argumenterat för det. Jag tyckte att Easy Park var väldigt, väldigt trevlig och ja, serviceavgiften inkluderad. Sen så var det en, faktiskt, och det var på recharge så fick jag Så här, ah, men det här blev jättedyrt. Och så kollade de, ah, det här var ju konstigt alltså. Så då bara de att de skickade mina, eller deras räkning, de fick kvittot. Och mycket riktigt så blev det ju tämligen ganska dyrt. För då räknas den serviceavgiften på utöver då kilowattpriset. Så jag tog kontakt med Easy Park via deras PR-byrå. Och det var inte helt lätt att få svar på den briljanta frågan. Ingår serviceavgiften i de kilowattimmarpriser som syns eller inte? Men efter mycket om och men så fick jag så här. Inom citationstecken, alltså jag citerar. För elbilsladdning tillämpar Easy Park likt för parkering en serviceavgift. Serviceavgiften adderas efter avslutad laddning. Men i vissa fall kan alla avgifter vara inbakade i kilowattpriset beroende på hur avtalet med laddoperatören ser ut. När serviceavgiften tillkommer redovisas laddning och serviceavgiften separat på kvittot. Det har vi säkert gjort i alla sammanhang, tycker jag. När jag... Och det är bara så här. Så här kan vi inte ha det, eller hur, Kristoffer? Vi kan inte ha det liksom att du inte vet vad som gäller när du startar din laddning. Det, och nu har jag märkt också att det syns inte ens någonstans vad priset blir, vad kilowattpriset är.
Får jag vara lite elakt om jag öppnar upp det till mer än bara Easy Park? Är det så tydligt med någon?
Nej, det är det väl inte. Men alltså, jag håller ju Easy Park väldigt högt, va? Så att jag förväntar mig mer av dem.
Det är tydligt. Själv har jag gett upp lite så. Och eftersom jag kör Elli nu där jag har fasta priser, ja. då vet ju jag vad jag betalar. Men ja. Jag tycker att det är ett problem för väldigt många appar att man helt enkelt inte vet vad man kommer få betala.
Det är inte okej.
Nej, och jag tycker att det är ett otroligt tråkigt sätt som det har utvecklats på. Jag skulle ju jättegärna se någonstans att man kunde, om man hade ett kort eller en tagg eller någonting, att man blippade det och då fick man upp på en skärm som säger att du kommer betala si och så mycket. Och så trycker man på start. Det blir ju svårare i typ Easy Park-appen, men säg att man aktiverar laddningen i appen då och så dyker det upp på skärmen att du kommer betala si och så mycket, tryck på start. Just för att det ska bli tydligt vad det kostar. Mm.
Vi får ta med den till våra förhoppningar inför 2023 här inför nästa avsnitt, tror jag. För att det är ju, och det tror jag också, det är lite så här, när man har, det finns vissa så naturliga förväntningar. Det är lite så här, du ska veta vad saker din kostar. Det är ju inte, det är inte helt orimligt. Det är ändå en helt orimlig förfrågan för de som levererar i tjänst. Det tror jag till och med Konsumentverket är rätt tydliga med egentligen.
Men Easy Park tycker att det är helt okej att ibland så ingår serviceavgiften och ibland inte så ingår...
Ja, det verkar som att det var det som var svaret.
Och det tycker man fungerar bra. Ja.
Tack, jag sa ju så här, tack för svar. Det var ju jättedumt. Men där har vi det. Och en annan sak som är starta 2023 och kommer vara med oss förhoppningsvis 10 år framåt, det är ju elbilsveckan med dig, Kristoffer, och mig, Peter. Och det här var väl ett bra första avsnitt.
Ja, men jag tycker det är gott snack.
Gott snack, ja, det behöver man inte så mycket mer än så. Vill ni som lyssnar, har ni någon fråga på det vi har pratat om? Har ni någon synpunkt? Hade vi fel i någonting? Vill ni uttrycka er åsikt om detta, så är det bara att mejla info@elbilsveckan.se.
Och vill man prata direkt med mig så gör man det till på kristoffer@elbilsveckan.se, eller så går man in på guidenomelbil.se eller söker Guiden om elbil på YouTube.
Just det, och vill man mejla mig så är det esse@elbilsveckan.se. Du kan också hitta mig på YouTube under mitt namn, Peter Esse, ganska enkelt att komma ihåg. Och med det, mina vänner, så tackar vi för visat intresse. Show notes, alltså det vill säga vad vi pratar om, och alla länkar till olika saker som vi har diskuterat här idag, det finns i beskrivningen till podden som ni hittar på elbilsvecka.se. Ska säga att podden hittar ni på alla poddspelare. Väl mött. Tack för att ni lyssnade. På återhörande. Hej.
Hej.